Varje form av, ska vi säga, mänsklig civiliserad aktivitet börjar med att några människor frivilligt börjar arbeta för en gemensam sak. Och det här gäller allting ifrån att hantera en akut katastrofsituation till att bygga upp sofistikerade civilisationer. Det här är helt grundläggande. Att frivilligt vilja samarbeta för ett gemensamt bästa eller å andra sidan samarbeta för att bekämpa en gemensam fiende är ett så påtagligt mänskligt drag att vetenskapen nu till och med menar att det här har varit avgörande för hela vår utveckling. För inte allt för länge sedan så påstod man att människan i grunden var självisk. Att hon ytterst enbart tänkte på sig själv. Det här är inte sant, menar man idag. Det är alltså vetenskapligt bevisat att de som samarbetar har störst chans att överleva. Det här kan man se jättetydligt i allvarliga krigssituationer eller katastrofsituationer. Nämligen att de som samarbetar överlever. De som inte samarbetar utan försöker bara rädda sitt eget skinn går ofta under. När det gäller stora och berömda civilisationer som vår västerländska civilisation, den romerska civilisationen, mesopotamiska civilisationen eller vilken som helst, så har det här aldrig, det har aldrig börjat med att en avlönad eller ens en organiserad makt sätter igång det här. Det där kommer senare. Utan istället så har det börjat med att människor, några få eller många, frivilligt samarbetat för ett gemensamt bästa. Det kan ha varit en jägarstam eller ett byalag eller en grupp odlande människor på samma plats som inser att om vi nu gör gemensam sak så kan vi göra någonting större, någonting bättre, någonting högre. Och det här gäller ju naturligtvis kyrkan då, inte minst. Det börjar inte med en organisation, eller hur? Det började med en grupp människor som frivilligt i ord och i handling började ge den kristna tron en form, ett språk och en struktur. Det dög liksom inte att man liksom behöll det här enbart som någon slags privat tro. En idé som man kunde ha inom sig i godan ro och som inte behövde kommuniceras. Utan det var viktigt att tron behövde bli synlig. Den behövde bli gripbar, någonting att ta ställning till. Också gripbar, även begriplig för alla även utanför den invigda kretsen. Alltså den måste kunna omsättas i praktiken. I Filipperbrevet kapitel 1, vers 27 och framåt så skriver Paulus så här, och det här är ämnet för dagen. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, säger han. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vad är det? Jo, i det här sammanhanget, i den här kontexten, så är det just det här detsamma som det handlar om. Alltså det interna samarbetet för att göra budskapet synligt och gripbart. Den kristna tron, den börjar ju naturligtvis med Jesus. Men han bildar ju inga kyrkor eller församlingar. Kyrkan däremot startar inte sin vandring med vare sig påvar eller präster. Utan med enkla människor som såg ett gemensamt nödvändigt. Ideellt arbete då är ju någonting som idag betraktas så att säga med lite överseende, någon slags trevlig fritidssysselsättning som man kan ägna sig åt vid sidan av riktigt arbete. Det vill säga yrkesarbete. Det här är naturligtvis bara rena dumheterna, därför att det finns inget arbete överhuvudtaget som inte börjat med att en eller flera eldsjälar frivilligt gjort gemensam sak för någonting de brinner för. Inte ens de största, mest framgångsrika företagen för dagen har en annan historia. Microsoft, Spotify, Facebook började med människor som av fri vilja och utan betalning satt igång och göra någonting som de brann för. Men även av gamla och naturligtvis General Motors, Ericsson, Atlas Copco, ABB började med någonstans att ett handfull människor satt igång och innovera, eller hur? Av egen fri vilja. Det finns inte ett civiliserat samhälle någonstans i historien på denna jord som inte först låtit sig födas av frivilliga insatser. Nu ska vi ta vår egen församling som ett exempel här idag. I den här församlingen finns det tre personer, jag säger tre, av ungefär 250 stycken som har betalt för det arbete som de utför. Och dessa tre då är anställda på lite olika tjänsteprocent beroende på vilka uppgifter de har. För min egen personliga del då, så är jag anställd som pastor och församlingsföreståndare. Och vara församlingsföreståndare, det är precis lika fint som det låter. Det var tanken är att jag i min person och i mitt arbete ska förestå. Det vill säga företräda, representera någonting annat, nämligen församlingen. Och jag ska också i alla avseenden ansvara för den här församlingens varande och fortlevnad och för att en sund och god teologi ligger till grund för detta. Om någon tror att jag och min sida därmed är någon slags chef för Kolansö Stenar missionsförsamling och att medlemmarna å sin sida är min personal, om man tror det eller ens uppfattar det på det sättet, som man inte fattat någonting. Det ideella arbetet är det fullkomliga fundamentet som ligger till grund för den här församlingens varande och blivande. Och när jag nu talar om eldsjälar, så menar jag inte bara de människor som jämt och ständigt brinner för verksamheten. De finns ju naturligtvis, men de är oftast inte i majoritet. Och det är inget problem, utan jag talar också om alla de som på olika nivåer anser att det vi gör här är viktigt. I någon mening. Och som i något avseende bryr sig. Jag talar också om de hundratals människor, eller kanske är det till och med tusentals, som år efter år väljer att delta i mycket eller lite av det vi gör totalt sett. Verksamheten börjar alltså inte med mig. Och den börjar inte med någon annan pastor eller präst, utan det är de ideella krafterna. Det är ideella krafter som har valt att anställa mig och även avlöna mig som ett verktyg att tjäna församlingens syften. Jag har alltså i princip samma position. Om inte samma funktion, så har jag i varje fall samma position som orgeln där borta. Både jag och orgeln införskaffades genom exakt samma beslutsförfarande. Nämligen att några människor och sen styrelsen konstaterade att det här vore bra för församlingen att vi fick ett sådant verktyg. Och så gick det till ett församlingsmöte och så togs det beslut på det. Och de pengar som det här har kostat och kommer att kosta betalas ifrån exakt samma plånböcker. Har man inte förstått detta, så har man inte förstått någonting. Av det här skälet då, så lider Svenska kyrkan just nu av ett stort problem. Det är inte deras fel, de som är där nu, utan det grundar sig i ett beslut ifrån 1500-talet. Att kungen och prästerna var överhuvuden och församlingens medlemmar var undersåtarna. Det gör att man idag saknar den ideella grunden i högre grad än i frikyrkorna. Det här är inget förtal, utan det här är någonting som Svenska kyrkans ledarskap själva tillstår. Men däremot så har man gott om pengar och det betyder att man kan anställa fortfarande. Och då får man en kyrka som i hög grad befolkas av präster i olika hierarkiska positioner och en massa anställda. Det finns naturligtvis undantag, det ska jag säga. Och jag måste också säga att frikyrkorna inte på något sätt saknar problem. Ett sjunkande engagemang gör också att det dräneras även där. Men så är det i alla fall. Det är den ideella grunden som ligger så att säga, som ett fundament för det här. Och det är också av det skälet som jag i grunden är skeptisk, för inte så här rent fientlig ibland, till allt sånt här management-snack. All corporated bullshit om ledarskap, leadership, organisation, mentorship. Som även kyrkan nu har börjat syssla med när man ser hur engagemanget sjunker. Jag ska berätta ett exempel för er. Jag har faktiskt en gång tänkt att det här ska jag aldrig berätta för någon. Men så tänkte jag, nej, men det kan nog vara viktigt att det blir sagt. Och ska jag säga det någon gång, så ska jag säga det i det här sammanhanget. För ni som vet, känner till historien, så var jag ett tag engagerad i en grupp iranska konvertiter i Göteborg. Och vi bildade en organisation som hette Rahab, som jobbade gentemot främst kvinnor och barn utsatta i Iran. Den här gruppen växte och till slut så var de ett drygt hundratal, eller det är ännu fler nu, som ville bilda församling i Göteborg. Det här var ett oerhört lovvärt projekt och vi var några stycken, då ett par tre stycken ledare, kyrkliga ledare omkring den här gruppen. Och vi kontaktade då avdelningen för församlingsplantering inom Equmeniakyrkan. Det finns en sån. De har utarbetat en vision som man kan se lite här och var, bland annat på hemsidan. Den säger att man räknar med att man ska plantera 50 nya församlingar i Sverige fram till 2025. Det är ganska lovvärt, eller hur? Det är en stor vision. Men frågan är om det här bara är en skrivbordsprodukt. För att när vi träffade företrädaren för den här, verksamheten, så fick vi, var det ingen som lyssnade på vad vi hade att säga, utan vi fick istället en föreläsning om deras kursverksamhet i 4 steg under 3 år. Deras utarbetade mentorship, deras digitala plattformar och en massa teknikaliteter som uttrycktes då i påhittade termer på engelska. Vi sa att de här flesta människor i de här gruppen, de arbetar ganska hårt dagtid och en del talar inte särskilt mycket svenska, och det är ändå så att det är drygt 100 vilsna men ytterligt brinnande själar som vill bilda församling nu. Och vi har pastorer och vi har lokaler. Vi har verksamhet. Men vi behöver hjälp med styrning och organisation. Pengar, ja visst, det är väl bra. Men det är inte vårt primära behov. Det är inte fattiga människor det handlar om. Utan vi behöver hjälp att få detta att fungera väl så det inte går över styr. Och vi behöver det igår. Inte om 3 år. Den ansvarige då för församlingsplanteringen, som hade för avsikt att plantera 50 nya församlingar fram till 2025, blev då märkbart irriterade och påtalade att det här systemet som han hade varit med om att utarbeta från en norsk modell, vilket var förvånande eftersom hela terminologin var på engelska. Den krävde, sa han, att man följde formuläret till punkt och pricka. Att plantera församlingar var ingenting man gjorde så där hur som helst. Vi trodde inte våra öron. Jag påtalade att jag hade en viss erfarenhet av jordbruk och medgav att det i och för sig krävs en viss kunskap för att kunna odla potatis. Men om man överhuvudtaget inte har några potatisar att sätta i jorden, så lär det ju inte bli någon skörd oavsett hur mycket man går på kurs, oavsett hur många digitala plattformar man erbjuds. Jag påtalade också att de ledare som fanns kring de här, fanns runt omkring den här drygt 100 iranska konvertiterna, hade åtminstone var deras 30 års erfarenhet av församlingsföreståndarskap, och att vi därmed betvivlade att deras norsk-amerikanska managementförfarande med digitala plattformar skulle tillföra någonting nytt i praktiken. Då surnade han till på riktigt och meddelade att om vi inte följde hans riktlinjer skulle vi få vare sig pengar eller hjälp. Här fanns alltså ett hundratal brinnande människor, ett sällan skådat utsäde för evangeliets sak, och karn vägrar att plantera för vi inte hinner att gå på hans kurser. Vi lämnade över oss i sorg och vredesmod. Och Thomas Hammar, som var närvarande vid mötet, beklagade mycket sorgset det som hände. Den här mannen hoppas jag var ett skräckexempel. Undantag. Men det säger någonting i alla fall. Han såg sitt fina utbildningssystem i fyra steg, att det förhoppningsvis skulle generera församlingsplanteringar på 50 församlingar under 8 år framåt. Men han vägrade att se över 100 eldsjälar som i realtid bara ville få hjälp att skapa en fungerande organisation. Personligen, för min personliga del, gjorde detta att jag valde att hoppa av det här Iran-projektet för gott. Det är inte meningsfullt att bränna energi på kamper som inte kan vinnas. Hur som helst, kyrkliga ledare då, var de än befinner sig, på riksnivå eller på lokal församlingsnivå eller vad det kan vara, som tror att det är de och deras innovationer som är startpunkten eller orsaken till att församlingen fortfarande verkar och lever, kommer per definition att misslyckas. Och inte bara det. De kommer också på vägen att orsaka besvikelser och skada i och med att de tenderar att blåsa ut alla rykande vekar, alla fladdrande lågor som de möter på sin väg. Men ni då? Ni som först och främst valt att gå hit idag. Varför gjorde ni det? Det är ett strålande väder ute. Ni skulle kunna ha tagit en promenad i skogen och kanske fått ut något mycket mer, något trevligare och roligare. Umgås med familjen, barnen, tagit vad som helst. Men ändå gick ni hit idag. Ni valde att göra det. Eller ni då, som regelbundet städar, fixar, lagar, ser till att gräset är klippt där ute, att snön är skottad när det är vinter, att flaggan är hissad och kaffet kokt. Eller ni som, alla ni som på er fritid väljer att lägga er tid på ledarskap eller biståndsarbete eller musik och sång, orgelspel, bokföring, gardinbyten eller bara gå här och drälla och vara till gott sällskap för oss andra. Eller alla ni som kanske inte längre orkar eller inte hinner, men som ändå talar väl om församlingen och tänker på den ibland i bön. Och alla ni då som nämndes, som Ingeborg sa, som tillsammans utifrån förmåga, va? Inget för stort, inget för litet, bidrar till att varje år ger de pengar som behövs för att driva den här verksamheten. Idag är det ni som är föremål för tacksägelse i vår kyrka. Vi tackar Gud för det engagemang som finns. Men vem ska då tacka er? Styrelsen bjuder ju på tårta idag, men det är symboliskt. Därför att styrelsen arbetar ju också ideellt. Så självsvåldigt då så tar jag på mig uppgiften i egenskap av församlingens föreståndare. Och säger tack för det engagemang och för det intresse som finns. Det är inga andra än ni som gör det här möjligt. Vad ägnar sig vår församling åt egentligen? Alltså varför finns vi, kan man fundera över. Vad är det vi sysslar med, om man ska uttrycka det med ett enda ord? Skulle jag säga att det vi gör är förkunnelse. Allt vi gör är förkunnelse. Allt som har att göra med att vi kan bedriva verksamhet är ytterst förkunnelse. Det är alltså i samma anda som de allra första kristna hjälptes åt att på olika sätt ge en fysisk form åt evangeliet. Det är det som sker när vi verkar här. Det finns ett problem då för en sån som jag, som arbetar som anställd, avlönad i en ideell organisation. Man kan inte ge order. Och man kan heller inte låta pengar tala i form av lönesamtal och sånt här. Och man kan faktiskt inte ens få fram beslut och upprätta regler för att få folk att göra det man önskar, om de i grunden själva inte vill. Problemet med att arbeta som ledare i ideell organisation är att man saknar alla former av incitament. Förutom uppmuntran då. Alltså är det så här, det fungerar så att som ledare då så är jag beroende av er goda vilja för att kunna utföra mitt arbete. Jag är verkligen i samma position som orgen där. Alltså helt värdelös om ingen spelar. Är ni med på det? Men den viljan finns ju här. Varför då? För att ni finns. Till Gud och till er ett stort tack idag. Till sist ska jag säga några ord om Mose. Då kan man undra, var kom Mose in i det här? Jo, Mose, ni vet, han var en eldsjäl. Han var också ideellt arbetande, tro mig. Han hade inte gått managementkurs. Han ledde också ett helt folk av eldsjälar ut ur slaveriet i Egypten. Och man vandrade i en öken i 40 år innan man kom fram till det förlovade landet. Man säger att det står i Bibeln att det var 300 000 män. Och då har man beräknat, inklusive kvinnor och barn och sådär, så blir det ungefär 1 miljon människor som lämnade Egypten vid den här tiden. Hur många av de här kom fram till det förlovade landet? Har ni någon aning om det? Var det 75% eller var det hälften, eller var det kanske bara en tredjedel eller en fjärdedel? Jag ska säga hur många det var. Corinne vet hur många det var. De var bara två. Två personer kom fram. Den ena hette Josua och den andra hette Kaleb. Inte ens Mose kom fram. Utan han fick stanna på gränsen och titta in över det innan han fick lämna detta jordelivet. En hel generation byttes alltså ut innan man nådde målet. Vad säger det? Jo, det säger att vi kanske inte alltid får se frukten av det vi gör i vår egen tid, eller hur? Och att det ideella arbetet, särskilt när det gäller församlingsarbete, inte syftar främst till att tillgodose mina egna behov, utan att alltid syfta framåt till någon annan i tiden. Men det där vet jag ju att ni förstår